Jag har under 5 dagar bott i mina föräldrars lägenhet och rensat, packat och slängt. De bor nu på ett äldreboende och det är tid att sälja deras hem. När jag satt bland lådor och damm så hittade jag en bild. En svartvit bild på en kvinna som såg tillbaka på mig. Jag visste inte hennes namn, men jag läste under bilden att hon var min mormors mor, Hilma. En kvinna som en gång levde, andades och kände, men som ingen längre pratar om. Och jag tänkte, vad bär vi med oss egentligen? Vad blir kvar när allt en dag rensas ut? I den fornnordiska traditionen talade man om Eddan. Ordet betyder Great Grandmother. Och bara det, att själva grundboken för vår mytologi bär namnet på en urmoder, det säger någonting om den vördnad man kände för förmödrarna. De var inte bara en del av det förflutna, utan även en källa till visdom, kraft och tillhörighet. Men här satt jag med en kvinna i handen som jag inte visste något om. Och det gjorde ont. För hur många liv försvinner inte i tystnad för att vi inte minns deras namn? Och samtidigt så kände jag att just i det ögonblicket blev hon levande igen. För nu såg jag henne. Nu bär jag henne. Att rensa ett hem blir aldrig bara en praktisk handling. Det är också ett möte med minnen, sorger, kärlek och skuggor. Det väcker frågan, vad är det egentligen vi ska bevara? Är det alla saker? Eller är det berättelserna, känslorna, kanske bara en enda bild? Men som vi bär med närvaro. För mig blev mötet med Hilma en påminnelse om att vi inte kan spara allt. Våra hem kan inte bli museer. Men vi kan välja att minnas med hjärtat. Vi kan hedra våra förmödrar genom att säga deras namn, genom att berätta, genom att leva vidare med något av deras styrka i oss. Varmt välkommen till Självsnällpodden med Maria Helander. Men innan vi är där, att vi kan minnas och hedra, så är det många lager vi behöver ta oss igenom. Och det var en av de sakerna jag kände när jag plockade med gamla brev och minnessaker. Jag kände hur det blev ett möte mellan det praktiska och det själsliga. Hur en låda med gamla brev, en mugg eller en klädhög kan väcka känslor större än föremålen själva. Och dessa känslor kommer oftast med en ambivalens. Sorgen som blandas med lättnad, ilska som blandas med kärlek, minnena med saknaden. Så vad betyder det att släppa taget? Att låta mina föräldrars saker få vandra vidare? Vad bär jag med mig i själen snarare än i skåpen? Så om du märker väcker det här många frågor inom mig. Och vi är oftast dåligt rustade att tala om döden. Men att just dessa stunder är där vi kan öppna och titta på det. Så jag känner att jag behöver göra det här avsnittet för att rensa och sortera i mina egna känslor och tankar. Lika mycket som jag behöver hantera mina föräldrars saker. För just nu känns det som ett stort trassel av allting inom mig. Och det är här det blir så djupt och viktigt. Att sätta ord på ambivalensen. Där minnen bär både värme och sorg. När jag går igenom mammas saker är det som att hålla både ljus och mörker i samma hand. Jag ser fotografier, brev, kläder som väcker minnen av trygghet, av skratt, av närhet. Men samtidigt kommer också allt det där andra. Sorgen över det som aldrig blev. Det jag längtade efter men aldrig fick. Och kanske mest smärtan över hennes oförmåga att vara den mamma jag behövde. Det är som att jag sörjer två mödrar samtidigt. Den jag faktiskt har och den jag hade behövt. Och i det uppstår en slags ambivalens. Jag kan känna ömhet när jag ser hennes handstil på ett gammalt vykort och samtidigt ilska över det sår som hennes ord och handlingar har lämnat i mig. Och det ena raderar inte det andra. Det finns där, sida vid sida. Och jag tror att vi behöver våga tala om det här. Att våra relationer till våra föräldrar kan vara både fyllda av kärlek och fyllda av smärta. Och att båda dessa känslor kan vara sanna på samma gång. Kanske är det just det som är det svåraste. Att hålla kvar komplexiteten utan att förenkla. Att låta både sorgen och tacksamheten få plats. När jag nu ser hösten omkring mig blir det så tydligt. Träden håller inte kvar löven för att de är rädda för att glömmas. Det släpper taget. Därför att det är så livet fungerar. För att nytt liv ska kunna spira behöver det gamla falla till marken, brytas ner och bli till jord. Och kanske är det just det vi också får öva oss på när vi rensar bland minnen. Att hedra det som har varit, även det svåra, och samtidigt våga släppa taget, inte för att förneka, utan för att göra plats. Ja, det är inte enkelt. Jag märker det i mig själv. Ibland vill jag hålla fast. Ibland vill jag kasta bort allt. Men precis som trädet vet jag att varje löv har tjänat sitt syfte. Jag kan också se att varje minne har format mig. Oavsett om det väcker glädje eller smärta så är det en del av min berättelse. Kanske är det här friheten finns. I att acceptera att jag inte behöver välja mellan sorg eller tacksamhet. Utan kan låta båda få finnas. Jag kan sörja det jag aldrig fick. Samtidigt som jag kan hedra det jag faktiskt fick. Så när jag packar ner eller lämnar bort mina föräldrars saker. Så tänker jag också på mitt eget sätt. Att jag följer årstidens rytm. Jag låter något få falla för att livet kan få fortsätta att växa inom mig. Vi har ju så lätt att fly från det som krampar och värker inom oss. Vi vill helst bara se det ljusa och vackra, de fina minnena. Och det blir så tydligt i rensandet att jag inte kan fly från det som gör ont. För det dyker hela tiden upp i saker som jag hittar i skåpen och lådorna. Men oftast är det ju viljan att fly som tar kraft och energi ifrån oss. Men att istället stanna kvar i smärtan kan vara det som förlöser och får det att läka. För när jag har suttit där bland mina föräldrars saker, så har jag märkt att det inte går att fly. Smärtan finns där, gömd i föremål, i minnena, i berättelserna som aldrig berättades. Och det är just när jag försöker att fly som jag blir som mest utmattad. För viljan att fly, det tar kraft. Det drar mig isär. Men när jag istället stannar kvar, när jag vågar sitta ner i smärtan och låta den få finnas, då händer något. Då mjuknar det. Då uppstår en stillhet. Som om själva smärtan bär på sin egen läkekraft. Och kanske är det så med livet också. Att det inte är ljuset som helar oss, utan vår förmåga att låta både ljus och mörker få finnas sida vid sida. Det är inte flykten som befriar oss utan närvaron. Att våga stå kvar mitt i det som skaver, det är där läkningen börjar. Och jag tänker på att ett sätt att möta det som gör ont istället för att fly kan vara att ge smärtan en form. Jag vet att på sorgekurser brukar man få skriva brev till den man sörjer. Det kan vara ett brev där du säger tack för allt du har fått, både för de små och stora sakerna. Och sedan så ber du om ursäkt för det du själv har orsakat. Och därefter förlåter du det som du har burit på. Det som den andra gjorde eller inte förmådde att göra. Du bekräftar att det hen gjorde skadade dig. Men att du inte längre tänker låta minnet av dessa händelser fortsätta att skada dig. Utan att du ger upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag och förlåter hen så att du kan bli fri. Det handlar inte om att ursäkta eller förminska, utan om att ge plats både till tacksamheten och sorgen, både kärleken och smärtan. Och kanske med det inse att hen, liksom du, gjorde så gott man kunde utifrån ens egna förutsättningar. Och i samma stund öppnas en möjlighet att släppa taget så att det förflutna inte längre får styra framtiden. Nu är det inte meningen att du ska läsa upp det här brevet för personen som du skrivit till. Men läs det gärna högt. Eller läs det för en vän som du känner dig trygg med. För när jag satt där bland mammas saker så märkte jag att jag började prata högt med henne. Inte med kroppen som nu är gammal och skör, utan med hennes själ. Kanske hörde hon mig på något plan, kanske inte. Men det var egentligen inte för hennes skull, det var för min skull. Att få säga det som aldrig blivit sagt. Att våga möta smärtan i ord eller i ett samtal, i det tysta. Att det kändes som att det blev en port, en dörr. Ett sätt att försonas med livet, med relationen, med mig själv. Och där, mitt i det smärtsamma, så var det som att det fanns en början också på friheten. Det slog mig också hur mycket av det vi bär inte bara är våra egna bördor. Jag tänker ofta på min mormor och mormors mor. Kvinnor jag aldrig fick lära känna. Men som liksom så många andra levde i en tid där skammen var ett verktyg. Skammen blev till ett sätt att fostra, till ett sätt att hålla livet inom ramarna. Och den skammen fördes vidare till min mamma som gjorde det hon kunde med det redskapen hon hade. Och ofta var det just skam som var en utav hennes redskap. Så när vi såras av våra föräldrar så är det lätt att fastna i smärtan. Men sanningen är att det i sin tur sårades av någon före dem. Det vi möter är inte bara deras personliga val utan spår av ett helt släktledssår. Och kanske är det därför förlåtelse och läkande inte bara handlar om oss själva. När jag förlåter, när jag släpper taget, så gör jag det också för min mormor, för min mormors mor, för alla de kvinnorna som inte fick möjlighet att bryta mönstret. Jag har inga egna barn, men jag känner att jag läker både för min egen skull och för deras. Jag får chansen att göra det som de aldrig fick eller kunde, och det blir ett sätt att hedra deras kamp genom att välja en annan väg. Genom att inte låta skammen och smärtan bli det enda arvet som lever vidare. Så hur kan vi hjälpa oss att läka de såren? Jo, just genom att ge smärtan ord. Kanske du också kan skriva ett brev riktat till den som väcker ambivalenta känslor inom dig, som du gör i sorgkurserna. Och i det brevet inte bara formulera din frustration utan även din tacksamhet. Sök på sorgerbrev så kommer du få upp olika mallar som du kan använda när du skriver ditt brev. Och när du sen är klar, vilket kan gå fort eller ta veckor, så läs det högt. Som jag sa, gärna inför en vän eller en terapeut som kan lyssna. Och självklart inte för den personen du skrev brevet till. Sen bränner du brevet, gräver ner det eller kastar det i vattnet som en symbolisk handling om att nu är det klart. Ja, så är det också en annan sak jag möter när jag fyller säckar med gamla tummade anteckningar och utslitna underkläder. Jag möter döden. Mina föräldrar är inte döda än, men de sitter i dödens väntrum. Jag vet att det låter morbid. Men det kommer inte att komma hem igen från serviceboendet. Det är inte där för att bli friska och starka igen. Det vårdas för att de inte kan ta hand om sig själva. Pappa, som är djupt inne i senildimman, pratar ofta om att han och mamma ska flytta hem igen och hur han ska ta tåget och hälsa på mig i Dalarna för att hjälpa mig att hugga ved och lägga om taket. Han har glömt att han går vilse i sitt eget kvarter och inte längre orkar köra mamma i rullstolen. Och min mor vill hela tiden ha nya behandlingar och mediciner för att bli frisk. Och har svårt att ta in att det som gör hennes kropp svag är ålderdomen. Deras kamp mot det oundvikliga. Och nu, bland smulor av minnen och sparade ögonblick, möter jag mina egna tankar och rädslor kring döden. Vi människor bär alla på en djup rädsla för döden. Psykologer menar att det är en av våra mest grundläggande rädslor. Att den formar våra val, våra prestationer, till och med våra kulturer. Vi bygger system för att hålla rädslan borta. Religioner, traditioner, statusjakt. Allt som kan få oss att känna att vi inte helt försvinner. Att vi lämnar något kvar efter oss. Forskningen visar till och med att när vi påminns om döden växer oftast vårt behov av prestation och tillhörighet. Vi vill bli sedda, bli ihågkomna. För i grunden är det just det vi är rädda för, att försvinna. Att det som jag har byggt upp, alla relationer, alla minnen, allt jag gjort ska upphöra. Men vi är också rädda för att livet ska gå vidare utan oss. Att världen fortsätter som vanligt medan vårt tomrum långsamt fylls igen. Som en existentiell FOMO, rädslan att missa allt som händer efteråt. Och ändå, det kanske svåraste. Vi har inte längre övat oss på att möta döden. Förr fanns döden mitt i livet. Vi tog hand om våra döda i hemmet. Barn såg far och morföräldrar dö. Idag gömmer vi undan den på sjukhus och institutioner. Vi möter den först när den slår ner i vårt eget liv och då står vi nakna inför den. Men här finns också en nyckel. För många traditioner har haft memento mori, påminnelse om döden. Inte för att skrämma oss, utan för att hjälpa oss att leva. Döden kan bli en vägvisare. Om jag vet att allt är ändligt, vad är det då jag väljer att lägga min kraft på idag? Och jag vill att min inre vildkvinna ska lära mig något viktigt här. Hon som vågar se döden i vitögat. Inte som ett hot, utan som en del av livets cirkel. Hon vet att allt faller multnar och dör. Men också att det är just i den processen nytt liv föds. Döden är inte slutet, utan en övergång. Och när vi vågar möta den insikten kan vi också leva friare, sannare och mer närvarande. Och jag vill ge dig en fin övning som du kan göra för att möta dina egna tankar om döden. Den har hjälpt mig att möta alla dessa tankar och rädslor jag bär. Och det du kan göra är att sätta dig bekvämt till rätta och sluta ögonen. Ta några djupa andetag. Känna hur kroppen landar och stillar sig. Och sen föreställer du dig hur din mormors mor sitter mitt emot dig. Hon som redan har gjort resan över till andra sidan. Se henne framför dig. Kanske ung, kanske gammal, kanske som en varm närvaro du inte riktigt kan sätta ord på. Hon tittar på dig med ögon som bär både livets och dödens visdom. Låt henne ta din hand. Eller bara vara där i stillhet. Ställ frågan till henne. Vad vill du lära mig om livet och döden just nu? Sen lyssnar du på det som kommer. En känsla. En bild. En viskning inom dig. Kanske påminner hon dig om att du redan bär livets eviga cirkel i ditt blod. Kanske säger hon att döden inte är ett slut utan en fortsättning i en annan form. Kanske uppmuntrar hon dig att leva ännu mer fullt ut med mindre rädsla och med mer kärlek. Tacka henne sedan för hennes närvaro. Känn hur hennes visdom får vila kvar i dig. Och när du öppnar ögonen så bär du med dig insikten att du är en del av ett långt systerskap över tid och rum och att du aldrig är ensam i din resa. Så många tankar och känslor som ryms i mig samtidigt i mitt rensande. Och många av dessa ger också en fin tröst. Jag tänker att glömmas är en mänsklig sanning och inte ett personligt misslyckande. De flesta som någonsin levt blir inte ihågkomna av alla generationer. Och det handlar inte om värdet på ditt liv just nu, utan om hur historien formas och hålls vid liv. Jag tänker också att existens mäts inte bara i vilka föremål som finns kvar. Dina gärningar, sättet du älskat, de vanor du förmedlat, de människor du har stärkt. Det är ofta det mjuka, icke-objektiva arvet som blir mest levande i andra människor. Acceptans av förgänglighet kan öppna frihet. När vi accepterar att allt är förgängligt och kommer att förändras, kan vi välja vad som verkligen betyder någonting och investera vår tid och kärlek i det som är viktigt just nu. Så kanske är det just här vi behöver landa. I insikten om att livet och döden, glädjen och sorgen, allt det stora och allt det lilla, hör ihop. Att vår mänsklighet rymmer både skratt och tårar, ljus och mörker. När vi vågar se döden i vitögat utan att vända bort blicken blir livet faktiskt ännu mer levande. När vi tillåter sorgen får också glädjen mer plats. När vi möter smärtan kan kärleken växa. Så kanske är det största gåvan vi kan ge oss själva att öva på att både hålla kvar och släppa taget. Att minnas de som har gått före och samtidigt välja att leva fullt ut här och nu. Att hedra våra rötter och samtidigt låta våra egna grenar växa fritt. Och kanske, när vi ändå själva lämnar över stafettpinnen, kan vi göra det med en visshet om att livet inte mäts i hur länge vi minns, utan hur djupt vi har älskat. Så ta ett djupt andetag, lägg en hand på hjärtat och känn värmen där. Som en påminnelse om att du hör hemma i den stora väven av liv och att du aldrig är ensam.